uppsving för intresset för folktro bland unga människor, enligt skådespelaren och författaren Charlie Cooper, som är aktuell med BBC-serien Charlie Cooper's Myth Country. Sean Powell, som gör innehåll om kornisk och walesisk folktro, har 90 000 följare på TikTok, och professor Matthew Cheeseman vid University of Derby säger ämnet kan vara attraktivt för känslan av rotfasthet som det ger. Ja, den här artikeln handlar om Charlie Cooper. Han är tydligen en BBC-programledare. Jag har aldrig talat om honom tidigare, men han har då det här programmet som handlar om myter runt om i Storbritannien. Folktro står det i bubblarubriken. Jag vet inte om det är rätt. Du kanske kan berätta för mig, Boris, men för mig folktro och folklore är någonting annat. Det är inte bara tro. Det är traditioner och berättelser. Och jag antar att lore har samma etymologiska rot som ordet lära. Så att bokstavligt talat så betyder det folklära. Det är någonting bredare. Han har då... han säger att den här typen av folkberättelser har fått nytt liv genom internet och sociala medier. Det är jättepopulärt. Folk sitter på Twitter och sprider de här idéerna. De har så här hashtags, och varje torsdag så delar man med sig av intressanta berättelser från sin hembygd. Och han säger att han själv, han kommer från Gloucestershire. Han har mycket såna här lokala spökhistorier, säger han. Och han har också präglats mycket av den årliga ostrullningstävlingen som äger rum i hans hembygd. Folkkulturen är bizarr och underbar, säger han. Skotska älvor, walesiska jättar och Dullahan i Irland, som är en huvudlös ryttare som kan dyka upp här och där. Och han säger att nu lever vi i en tid där vi förmodligen har skapat mer av ett safe space för människor att prata om paranormala saker som händer och konstiga saker som händer med dem. Och det som säger att folklore kan hjälpa bygder och gemenskaper att bygga mer sammanhållning, och man kan bygga en känsla av tillhörighet i landskapet när man lär sig mer av de här berättelserna. Ja, vad ska vi tro Boris om de här brittiska folkberättelserna? Ostrullningstävlingen kanske satt åt sidan då, men spökhistorierna och Robin Hood och sjöjungfrorna.
Ja, alltså jag har så jättesvårt att värdera om det på riktigt, va? Det är jag tänker på de brittiska öarna, eller tittar man på Irland till exempel, där är det ju så uppenbart alltså att tron på en beskälad natur, på andar, spöken, monster är väldigt levande. För den slår igenom på ett naturligt sätt i litteraturen. Alltså i den så att säga normala skönlitteraturen. Där förekommer andeväsen och skogar betyder någonting speciellt, och grottor av magiska egenskaper, och det är ingenting man skulle kunna tänka sig i en svensk roman utan att den rubricerades som skräckroman eller någonting sånt. Och det är uppenbart, alltså man ser vissa tecken på det i brittisk eller i engelsk litteratur också, inte så mycket i skotsk, och de har nog fördärvats. Men jag tycker det är helt enkelt väldigt det är väldigt hoppfullt. Man får vara tacksam mot internet att den kan koppla ihop människor, och speciellt unga människor på det sättet. För jag kan tänka mig att det är så att många, när de får en kortvarig tillfällig kontakt med naturen på någon rastplats när de åker bil, kanske upplever något, men de har liksom inget sammanhang att sätta in det hela i. Och då kan ju program och saker och internet, grupper på internet ger dem ett sammanhang. Så att det är spirande och men det är hoppfullt. Jag gillar det helt enkelt.
Ja, alltså jag kan inte säga att jag hatar det. Men det är väl någonting som jag funderar över där du uttrycker det på det sättet. Alltså så här, man har med upplevelserna, man behöver sätta dem i ett sammanhang, grunda dem i någonting. Det där förstår jag, men på vilket sätt hjälper den här folklåren, folktron egentligen till det? Är det verkligen så man gör det? Jag vet inte exakt vad motsvarigheterna till de här sakerna skulle vara i Sverige, men det känns så partikulärt och lokalt, många av de här sakerna. Definitivt det som de pratar om i den här BBC artikeln. Jag har kanske en personlig läggning till en annan typ av mytologisk kontext som gör att jag inte riktigt förstår det här.
Förklara, berätta. Jag blir väldigt nyfiken.
Nej, jag menar, alltså personligen så kanske jag dras till något till någonting mer högkyrkligt, så att säga. Alltså snarare än den här liksom folktron. Det som intresserar mig är kanske tanken på storslagna riter och festivaler tillägnade de gamla gudarna som beskyddare av nationen eller av en stad. Rituella offer till gudar. Den här typen av saker tycker jag är väldigt fantasieäggande. Alltså det som gör de gamla gudarna speciella, det är just att de är gamla. Och de är mycket, mycket gamla. Vilket för övrigt Viktor Rydberg, som vi pratade om nyss, han skrev om, försökte föra i bevis, och han har fått rätt i efterhand om att de här gudasagorna är mycket, mycket äldre än vad man trodde på hans tid att de var. För att de här gudarna, de är äldre än oss. Äldre än våra folk och våra länder. Det är det som framförallt tilltalar mig mer om. De här mångtusenåriga rötterna i den ursprungliga ariska kulturen. Och att den historien binder oss samman med så många andra folk. Om vi bara vill knyta an till. Alltså det är en historia som är mycket äldre och djupare än nästan någonting annat som vi har tillgängligt. Till exempel kristendomen. Och den är mycket mer knuten till våra specifika historiska ursprung. Våra faktiska historiska ursprung på liksom de östeuropeiska slättlanderna och de nordeuropeiska skogarna. Det är där som fascinerar mig, lockar mig, att det är någonting stort. Det är intressant och inspirerande för mig, men liksom så här spökhistorier och lokala berättelser om en sjöjungfru eller vad vi har i Sverige. Tomtar och troll, älvor, vättar, näcken kanske. För mig personligen är inte det lika intressant. Delvis just för att det är mer lokala fenomen. Jag känner inte att det finns ingen stor kraft i det där. Det är ingenting som vi kan använda för att alstra som övermänskliga energier för att bygga en civilisation.
Ja, plötsligt intar du och jag omvända positioner.
Exakt.
Det är därför att jag ser en väldig kraft hos de här lokala spökberättelserna och mytologierna. Alltså jag älskar exempel Krusbärsdrottningen. Krusbärsdrottningen finns bara på Isle of Man, där man har ganska mycket krusbär. Jag har blivit krusbärstokig på senaste tiden. Och hon är en underskön kvinna som när barn närmar sig krusbärsbuskar, då går denna undersköna kvinna fram och lockar med sig dem in bland krusbärsbuskarna. Och där förvandlas hon till en väldigt stor, enormt stor hårig skalbagge som släpar iväg med barnen så att man aldrig mera ser dem. Och just den här typen av monster, spöken, andar, gastar, besjälade sjöar som liksom drar ner det i djupen. Det är den extremt ursprungliga mytologin som utvecklas som väldigt mycket som de första människornas, vi neandertalare utvecklade sådant, som en slags försvarsföreställningar inför den värld som omgav oss. Det är så ursprungligt, primitivt och privat så att det blir så vackert. Sen kommer allt det här andra. De stora stammarna, städerna, man släpar in folk och hugger hjärtat ur dem på något jäkla altare men solen strålar går upp över templet och sådär. Det är då jag tycker det blir jobbigt. Jag brottas hellre med krusbärsdrottningen faktiskt. Det är, och människor får någon aning om det här ursprungliga i kontakt med naturen när de går ensamma genom en skog på natten. Varför de nu skulle göra det, men om de gör det. Och det är just aningen av det här ursprungliga första som är nyttig för varje individ. Det andra, den ritualiserade religionen, har allt precis det där som du säger. Men då, på något sätt har människans syndafall då också börjat. Människan är fri först i sitt förhållande till krusbärsdrottningen. Även om hon släpar bort ens ungar.
Nu är jag inte bekant, tyvärr inte bekant med krusbärsdrottningen som tidigare. Men en sak som jag tänker är att de där berättelserna är förmodligen inte mer ursprungliga. De är inte äldre, de har inte varit med oss längre. De har inte liksom någon typ av liksom universell koppling till vår, djupare koppling till vår historia. Som vissa andra berättelser har. Alltså det är svårt för krusbärsdrottningen att mäta sig med till exempel Thor, som också heter Zeus och Jupiter och Indra. Ni slaver kallar honom för Peron. Det är liksom lite mer kraft i den arketypen än någon konstig liksom snusktant som bor i en krusbärsbuske.
Ja, fast det finns ju kraftfulla figurer också du kan förhålla dig till. På något sätt så är det att nu kommer jag låta som någon sån här naturmystiker som är motorganiserad religion. Den där ursprungliga upplevelsen är så mycket mer tilltalande för mig än dyrkandet av Thor och Zeus och Vite Krist och vad det nu kan vara. Även om jag har direkt kontakt med Gud förstås. Det är något innan de började liksom tala om för oss vad vi ska tycka och tänka och hur vi ska offra och festa.
Jag fick en tankeställare för ett tag sedan på BBSen. Det var någon som förklarade och det var väldigt anslående faktiskt att det var en diskussion om svensk politik. Och någon också pratades det om Stefan Löfven. Och det var någon som förklarade att om du vill förstå fenomenet Stefan Löfven så måste ni förstå att han är ett troll. Närmare bestämt så är han ett stentroll. Ni kan vara arga på honom om ni vill, men i själva verket så är det väldigt sorgligt att de har släpat ut ett stentroll ur en grotta och satt honom som låtsas att han är ledare för ett land. Jag fick en tankeställare där, för sen tittade jag på en bild av Stefan Löfven och bara satt en minut och kollade på honom och såg att han är inte en normal människa. Det är någonting med honom som är bara väldigt annorlunda och väldigt, någonting kanske väldigt liksom gammalt och mystiskt. Och det kanske är helt enkelt så, som den här förklaringen vi fick på BBS.
Ja, nej men det är för att det är när den organiserade gudendomen kommer in, vilken form den än är, så ställer den sig mellan mig och naturen och naturfenomenen, de som inte tillhör någon slags pantheon av gudar som stentrollen eller krusbärsdrottningen. Naturfenomenen, alltså när jag står på en åker i morgondimman, då är det jag och morgondimman och sen något mystiskt väsen där borta. Och det som kommer sen, den organiserade religionen, det förstör liksom förhållandet. Och det där förhållandet till den där dimman, den ser olika ut om jag är liksom på den västmanländska slätten eller i Japan eller vid den jugoslaviska kusten. Det är olika överallt. Det ska vara olika. Jag har stentroll på Balkan också.